Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja, vad härligt.
Ja, tycker
jag. Det är många avsnitt nu.
Ja, det är många avsnitt blir det.
Ja. Det är så himla roligt för att när man berättar för folk att ja, men så här, vad gör ni? Ja, men jag, sen har jag en podd också. Jaha, så är det en del. Och en del vet det. Men de man kanske inte känner. Och då blir jag nästan så här, jag blir lite tagen själv när man inser att man är uppe på en bra bit, liksom snart 400 poddar.
Mm.
Det är ju galet egentligen.
Mm. Är det inte lite som att när man är 14 år, då säger man 14 och ett halvt. Liksom att man vill verka lite. Men när man börjar komma upp till 400 poddar, då börjar man känna sig gammal och tänka så här, ja, det har blivit en del. Man vill inte gå in på det.
Liksom. Och man kanske inte säger, välkomna till avsnitt. I början så sa vi så här, välkomna till avsnitt nummer 38.
Ja, just det.
Då var vi jätteglada för det. Men är ju ännu gladare och stolta.
Men det kan man ju säga att för den som lyssnar som inte har koll på det, när vi går runt här där vi är på Podplay, då har vi faktiskt lite cred. Liksom, vi är inte den största, kanske vi är inte alltid den liksom coolaste kjolopsan, men vi har ändå lite cred att det är, som sagt, det är ändå ganska coolt hur många avsnitt som vi har öst på. Liksom. Det får man något för.
Ja, men lång och trogen tjänst. Ja, verkligen. Mm. Det är otroligt roligt. Och jag vill bara säga till våra lyssnare att vi är så tacksamma för att ni lyssnar. Och fortsätt gärna skicka in förslag på gäster och ämnen. För det är så himla roligt att föra vad ni tycker. Och vi försöker i den mån vi inte tycker att det är allt för tokig idé, så tar vi ofta kontakt med den gästen som vi har blivit föreslagna.
Jag tror att den som lyssnar inte förstår hur lätt det är att få sin vilja fram om man bara hör av sig till oss.
Ja, men precis, för många sitter med en intressant story och när vi pratar ekonomi, det här är definitivt en ekonomipodd, men det är ju inte alltid att vi måste sitta och prata börsen eller räntor eller avgifter, och det vet ju ni som är trogna lyssnare att vi kan sväva iväg och prata, det finns alltid en koppling till ekonomi, men det behöver inte alltid handla om en ekonomi i den traditionella bemärkelsen.
Och det är fortfarande ingen som har tagit av sig och anmält sig för att förklara för mig varför den svenska kronan har tappat så mycket mot till exempel den danska kronan, när jag liksom inte riktigt förstår hur det kommer sig att det går från att man fick lite mer och sen får man typ nästan inte ens hälften. Alltså, vad är det som gör att den svenska kronan är så...
Men det är nog en Arturo-fråga. Vi får se. Ta in Arturo, hans eminenta specialist.
Ja, vi får se.
Men här har vi fått ett tips då. Jag tror att det är en PR-byrå som hör av sig, som ville så gärna att vi skulle ha med dagens gäst.
Och, ja, det högg vi ju det på.
Vi högg så det small om det. Vi bara sa ja, sa vi. Välkomna. Jag tycker du är en sån otroligt cool figur, men vi börjar med att säga välkommen till Jasmin Kara.
Tack så mycket.
Säger man Kara eller Kara?
Vilket som.
Vad säger du själv?
Jasmin Kara. Ja.
Jasmin
förstås.
Men visst har du, om jag läser på det, så visst har du en svensk mamma och en iransk pappa?
Ja, precis. Ja. Ja.
Och sjunger på svenska och på engelska och på...
Ja, och persiska, spanska. Ja,
jädrar du. Det är många språk du inte sjunger på av de där.
Det kan man lugnt säga. Det gör jag inte. Nej, men när man ser dig så... Ja, först så blir man väldigt glad. Du är ju ett energiknippe av rang.
Men det är samma.
Men sen så ser du alltid jävligt cool ut. Det får man säga.
Ja, tack. Vad snälla.
Ni får titta på bilden. Ni har ju säkert sett på vår Instagram.
Jag har sett på bilden innan.
Ja, precis. Ja. Men hur vart det artister?
Hur började det? Ska vi ta detta från början?
Ja, alltså... Ja. Jo, men jag vet inte. Alltså, jag började första gången... stod jag på scen när jag var 11 år, på min 11-årsdag, på någon så här talangjakt, för att jag hade en CD-skiva hemma med så här Sikta mot stjärnorna låtar. Och då fanns det
Sikta mot stjärnorna.
Ja, kommer ni ihåg Sikta mot stjärnorna?
Sikta mot stjärnorna.
Exakt, och då fanns det några låtar på den där CD:n som var karaoke-låtar. Och då blev jag helt kär i att sjunga, så att då anmälde jag mig till någon talangjakt i Örebro. Utan att någon visste då. Och sen så ställde jag mig på scen och sjöng. Och då var det som att jag kom in i någon helt ny värld. Eller vad man ska säga. Det låter ju jätteflummigt att säga. Men det ögonblicket när jag stod på scen. Då kändes det som att alltså, allt annat släppte. Liksom. Jag hade väldigt mycket annat så här, ångest och var ganska blyg egentligen. Mm. Men när man ställdes på scen var det som att man struntade i allt annat. Man bara kände att... ja. Man fick bara ge. Jag vet inte.
Och det kände publiken uppenbarligen också. För jag minns rätt, vann du väl? Var det inte, har jag
ja,
läst?
Precis.
Ja, ja. Ja. Ja, och då var du hooked på musiken.
Och då blev jag hooked.
Men precis. Det är inte som att man är 11 år och bestämmer det och sen går det bara liksom raka vägen. Det måste ju varit en vad hände sen då?
Ja, det har varit en väldigt lång resa sen dess. Jag slutade med musik faktiskt i tonåren ett tag på grund av att tonårsproblem. Jag gick igenom ett destruktivt förhållande. Och alltså väldigt destruktivt. Så att slutade faktiskt med att jag gjorde ett självmordsförsök. Hamnade in på psyket. Och sen där inne på psyket, så, eller barn- och ungdomspsyk, så hade jag en kontaktperson som kom in med gitarr till mig. Mm-hmm. Och frågade om jag kunde spela på den gitarren. Och då hittade jag musiken igen. Och då var det som att efter det då bestämde jag mig bara, men jag ska ge mitt liv åt musiken. Alltså det blev typ min religion eller något.
Wow. Vilken grej, ja, ett tillfälle liksom.
Ja, alltså ja, jag vet inte, jag såg det väl lite som ett sign eller vad man, ja. Mm. Sen har jag aldrig ångrat det heller.
Men sen då, och sen fortsatte det, du gymnasiet.
Ja, exakt, för alltså, det var det som gjorde att jag fick någon livslust tillbaks. Alltså då var det som att då helt plötsligt ville jag vakna upp till någonting. Mm. För då hade jag bestämt mig för att jag ska satsa på det här och bestämde mig för att dra till New York när jag fyllde 18.
Hur var supportet kring det då? Det är ju många 18-åringar som bara tänker så här, jag ska åka till New York och bli världsstjärna. Och så har man en mamma och en pappa och folk runt omkring som kanske inte är bara, ja vad bra, då kommer vi här på. Utan kanske så här, lugn, skaffa dig en utbildning eller hur tänker du, hur ska det här gå? Eller,
ja,
hur var alltså, det? Fick du
nej,
kämpa?
Både och. Alltså, de är stöttande, mina föräldrar, väldigt stöttande. Men jag kommer ihåg till exempel att min iranska farmor typ hade frågat pappa, så här, men vad ska hon bli när hon blir stor? Och jag bara, jag ska göra musik. Och pappa bara, nej, hon skojar. Hon ska bli läkare. men nej, alltså, de kunde ju inte stoppa mig heller på något sätt. Och samtidigt så tror jag, de kände väl också att men, nu finns det ju någonting hon vill leva för. Så de supportade liksom det beslutet och så. Mm.
Så du drog helt hållet, du drog till New York och tänkte att nu gör jag grejen liksom.
Ja, precis. Alltså jag började ju spara ihop. Alltså jag började jobba som 11-åring med olika jobb. Alltså med dubbade tecknade serier. Sen började jag på en karaokebar, ställa trappor. Du vet, jobba på Lindex, på lagret. Och sen när jag var 18, då hade jag sparat ihop 20 000 kronor. Som jag trodde skulle räcka jättelångt, men... det räckte inte kanske jättelångt. Så det var inte så bra planerat.
Men hur bodde du när du åkte över då? Var det liksom någon fast resa? Eller var det att du hittade någon vandrare? Alltså...
hade du kontakter där? Eller var det bara så?
Nej.
Jag bara kör, gitarren på ryggen och drar liksom.
Ja, alltså jag hade hittat ett boende på Craigslist som är som Blocket här. Och då så låg det i Queens. Och då tänkte jag, ja men Queens, det låter ju så här kungligt typ. Royal, så här Queens and Kings. Och jag hade ingen aning om alltså, hur det såg ut i USA överhuvudtaget. Så jag bara tog första bästa och tänkte, ja, men vad är det värsta som kan hända? Typ. Och ja, det var ju inte kanske det vackraste området om man säger så. Utan det var ju skitigt område och också ganska osafe kan man säga. Men det var bara att köra, man hade inget att förlora när man väl var där. Så,
och vad gjorde du när du kom dit då?
Då gick jag ut med mitt kollegieblock. Som jag hade säkert 100 stycken skivbolagsadresser i och bara knackade dörr. Och sen fick jag inte komma in på något av de ställena. Utan ibland så stod jag utanför och så här, ja men jag ställer mig och sjunger tills jag får komma in. För att jag kände så här, men det är ändå ingen som känner den här. Så att det spelar ingen roll.
Vad sjöng du då, förlåt?
Aretha Franklin-låtar.
Ja, det var det.
Ja.
Är det det som är ditt bästa? Om vi skulle gå till karaoke bar efter podden här nu.
Ja.
Är det Aretha Franklin?
Ja, då blir det nog.
Ja, det blir det.
Ja. Ja.
Vilken är din?
Det är någon metal-låt då.
Ja, så får det.
Ja, men jag kan inte säga vilken exakt. Men ja.
Jaha. Mm.
Ja.
Men jag skulle dra någon musikallåt då.
Ja, men ni sjunger. Båda sjunger.
Ja, alltså nej. Det kan man inte påstå. Nej. Men om du drar iväg och stänger karaoke bar så lär vi inte sitta.
Nej, då sjunger vi. Nej, men jag var en gång sångare i ett metalband som det vart verkligen aldrig något stort av det. Men jag är fortfarande lite inne på den musiken.
Ja.
Det var ju så, jag var ju tonåring på 80-talet, så att då hade man ingen val liksom. Man var syntare eller hårdrockare.
Och jag var syntare och du var hårdrockare.
Ja, exakt så. Ja, men nu måste jag göra. Aretha Franklin, du stod där och sjöng. Men det var ingen som öppnade, eller det var någon som öppnade till slut.
Nej, det var faktiskt inte en enda som utan då började jag ju söka mig till olika ställen och komma in och sjunga som alltså på klubbar, men då var jag underage. Så man ska ju vara 21 där och då var jag 18.
Mm-hmm.
Så du kunde inte lura dem på längden i alla fall, om vi säger så.
Nej.
För att ni ska förstå så är Just Me inte så långt.
Nej. Exakt, det har ju inte ändrats tyvärr heller.
Nej, just det. Nej.
Ja. Nej, så då började jag uppträda i tunnelbanan istället. Eller bara ställde mig och sjöng. Sådär. Bara för, inte för
men
pengar.
Men herregud,
utan...
vilket driv du måste ha haft.
Nej, man är väl lite knäpp bara, skulle jag säga.
Jag skulle vilja veta hur många som sticker över 18 år. Jag tänker på min dotter som är 19. Att jag skulle säga att hon skulle åka ställa sig och sjunga en tunnel. Ja, ja. Det hade hon inte gjort.
Och jag hade inte gjort det.
Men alltså, jag blir jätteimpad. Snacka om vilket driv ändå.
Ja, alltså, men det var ju också väldigt annorlunda på den tiden. Alltså, jag menar, då hade man ju inte sociala medier och sånt. Alltså idag, ja, liksom där, då hade jag ju ingenting att förlora. Alltså,
vilket år var det här då? Alltså...
27 var det. Mm. Ja.
Men sen då? Det fortsatte och sen så...
Ja, och sen så efter en månads tid, så jag skulle vara där 3 månader, så jag hade så här turistvisum. Sen efter en månads tid så tog mina pengar slut, alltså de här 20 000 som jag hade sparat ihop. Och då började jag leta jobb på Craigslist då, som städare, som, alltså vad som helst egentligen. För jag ville ju inte åka tillbaka till Sverige, för då hade jag liksom börjat fått lite kontakter i New York och så här. Inte sådana kontakter då, men... Men sen så var jag på väg till ett ställe där jag hade fått kontakt med gitarrist och spela på ibland. Som jag inte tjänade några pengar på, men som jag ändå, ja. Och då på vägen dit så var det en snubbe som bara, hey girl, you look for a job? Så här, jag bara, yeah, yeah, what kind of job? Så här, så står det Gentleman's Club på stället där han står utanför. Och jag fattade inte först vad det var. Men ändå så här, ja, men det här ser ju intressant ut. Så hängde jag med honom in till klubben och fick en chock ju. Först för att jag hade aldrig någonsin sett en topless kvinna typ förutom på gymnastiken i skolan när så här, i omklädningsrummet. Och så först var det ju så här, absolut inte, det här kan jag inte göra, det här är en dödssynd. Alltså där jag kommer ifrån är det liksom, det är som att mörda någon kan man säga. Alltså iranska liksom, ja.
Ja just det, precis ja.
Typ, ja. Men sen samtidigt var det den här kicken av att göra något som var så förbjudet som gjorde att, det är i kombination med att kanske tjäna pengar och få göra musik och fortsätta vara kvar i New York. Ja, då kan jag försöka lite längre här och då kanske det liksom...
Kanske det lossnar liksom.
Ja, då kanske det... Och sen, samtidigt så var det ju så spännande allting som hände och jag var ju nyfiken liksom. Vad är de här för kvinnor och allt det här? Så jag bestämde mig för att prova.
Men bestämde du där och då? Bara så här, jag kör.
Nej, det var nog...
Det måste ju ändå varit lite så här, hemma och säga hemma och sova på. Eller liksom, samma dag i alla fall.
Samma dag, men det är länge för att vara med och vänta till. Så jag bestämde mig för att prova. Och sen så från början var det ju bara plus för mig. Alltså tjäna bra pengar och jag träffade nya vänner. Alltså tjejkompisar och träffade en ny stad. Så det var inte så lätt att hitta så. Och samtidigt så kunde jag hålla på med musiken. Jag jobbade dagtid så jag kunde ta med mig kollegieblocket, sitta och skriva låtar när det var dött typ. Ja, det var bara en massa plus från början.
Men när man jobbar då, jag kan ju ingenting om detta så jag måste fråga det. Hur funkar det när man jobbar som strippa? Det får man göra då när man är 18, fast du fick inte sjunga på klubbar förrän du var 21. Är det så eller?
Ja, precis.
Alltså... Det är jävla märkligt till att börja med.
Ja, Men då hade jag, för då fick jag skriva under att jag inte fick dricka alkohol bara.
Aha.
Så att då var det som ett extra,
det var okay,
undantag.
Okay.
Ja. Mm-hmm. Mm. Så nej, men det funkar så att man betalar klubben en så kallad house fee, alltså husavgift för säkerhet. Och sen att dricksar alla som är där för att kunna ha ett ställe att jobba på. Och sen så får du betalt per dans. Men om du säljer privatrum, vilket egentligen också är dans, bara att det är genom ett, alltså ett skynke emellan.
Mm.
Då tar klubben hälften av det.
Du får inte dricksen som folk ger där, utan du får per dans.
Liksom. Ja, alltså dricks får man också på scen. Mm. Men det är också lite olika på olika ställen. Eller
om man
väldigt
får behålla
olika
dricksen eller om man ska dela den. Då.
Ja. Ja.
Och när du säger att man tjänar bra på det, vad tjänar man då? Liksom?
Oh, gud,
eller tjänade? Därför, liksom,
då,
det är ju skit, ja, då, liksom.
Då var det bra. Nu tror jag inte det. Jag vet inte. Men,
det var tillräckligt för att du skulle kunna betala hyran och sådär, men inte åka omkring någon Porsche liksom.
Nej, precis. Mm. Ja. Och sen också ska jag tillägga att för mig var det jättemycket pengar, men för många andra kanske inte hade för mig var det till exempel, det var första gången jag gick på en riktig restaurang i New York. Liksom. Bara en, det för mig var värsta lyxen. Att så här, wow, nu kan jag gå på restaurang.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland.
Mm.
Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, ja. Men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det,
det är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det, liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänna att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra.
Mm.
Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa.
Mm.
Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå.
Mm.
Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså.
Nej.
Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
privataaffarer.se/ekonomi. En annan tänker du så här fördomsfullt, och så tänker jag ju så här, ja, men då är det också droger och sånt blir inblandat, bara för man tycker att det är en skitig bransch liksom.
Mm.
Men var det så även där, eller var det bara så här, man dansade och sen var det klart liksom?
Alltså det fanns definitivt droger på de ställena, framförallt på nattskiften. Alltså de tjejerna som jobbade natt, jag jobbade ju mest dag och så. Och jag tror, jag är säker på att om jag inte hade haft musiken och jobbat där, då hade jag också hamnat där. Alltså förr eller senare. För det var jättebra i början, men sedan Jag skulle nästan säga att det är väl kanske inte en fråga om det kommer hända något, utan mer när det händer någonting. Även på det mest säkra stället, som till exempel New York, så kunde det hända saker efter ett tag också. Så att, ja.
Men vad var det för... du klarade dig?
Där klarade jag mig då. Sen så kom jag till Sverige efter New York och jobbade...
Hur länge var du i New York totalt sett sen då? Var det 3 månader eller du stannade inte kvar längre än så?
Nej, som tur är, annars hade jag väl aldrig fått komma ihåg. Men nej, utan jag stannade 3 månader och sen så åkte jag till Sverige. Jag tror jag åkte 2 gånger till New York eller 1 gång till New York innan. Men sen i alla fall när jag kom till Sverige och flyttade till Stockholm, för då försökte jag ju att komma fram i Stockholm också. Och hörde om ett jävla skivbolag här också. Jagade allihopa och det var samma sak där. Att nej, din musik är inte tillräckligt bra eller du vet så här. Då testade jag i Stockholm. För jag tänkte att här är säkert ännu mer säkerhet. Här är säkert ännu mer pengar. Du vet, man tänker att Sverige är så himla bra kvinnosyn och jämställt och allt det här. Men det visade sig vara totalt raka motsatsen. Det fanns ingen säkerhet. Inga kameror. Inga vakter. Och sen de som jobbade, alltså managerna på de ställena, hade ju inte våran rygg överhuvudtaget. Utan vi blev ju till, alltså vi dansare blev tillsagda att ja, men du ska bara ner på ett privatrum och privatrummen låg i en källare också och var sällskap och det är liksom inget mer än så. Medan till gästerna så kunde de, alltså gästerna kunde bli lovade alla möjliga saker och betala väldigt mycket pengar varav vi fick nästan ingenting och ja, så är man där ensam, en liten tjej med ofta en väldigt, väldigt mycket större man som, ja, du har ingen chans fysiskt om man säger så, om något händer. Så, ja.
Men det låter ju fruktansvärt utsatt och du hade ju inte, alltså, jag skulle kunna hitta på att säga, men det är ju en kvinna som inte har något val. Men du är ju ändå som att, när jag hör din historia, ändå som att du säger, nej men jag valde detta och det tänkte att det var en bra väg för mig framåt parallellt med att jag gör sådana saker. Liksom. Hur känner du för, hur tänker du om det? För man liksom, mina fördomar är ju så att det där är ju ingen som väljer att ha det på det sättet. Det är någonting som man tvingas in i liksom. Vad är din erfarenhet från att hängt med andra och din egen resa liksom?
Ja, alltså nej men du har rätt. Men jag kan säga så här, alltså jag och nej, alltså när jag började i New York till exempel, så det var 100% mitt val. Alltså alla val jag har gjort har varit mitt val. Men det blir svårare och svårare att göra rätt val ju mer som händer längs vägen, if that makes sense. Så att till exempel i Stockholm så, det var inte direkt så här att man märkte det direkt. Jag tänkte först, ja men det kanske inte är så dåligt ändå, för det är ju ändå tjejer som jobbar här. Det kanske är mer betalt i längden, så, eftersom att New York var så bra för mig då. Men ja, och det blir lättare att tänja på gränser, och också ju, när det händer någonting, när du går igenom något väldigt traumatiskt, så är det som att då sänks din, vad ska man säga, för mig blev det som ett tag också att man börjar tro på det, att man tror att man är värd det här. Till exempel, alltså när någon har gett sig på det alltså utan din vilja på det sättet, det är som att då alltså, det blir som ett självdestruktivt beteende till slut nästan. Ja.
Man blir avtrubbad kanske också.
Det är definitivt så också.
Ja. Hur känner du idag för, nu är det här ett avslutat kapitel. Hur känner du idag när du tittar tillbaka på liksom, den tiden? Vad har du för...
Ja, jag har bearbetat jättemycket. Alltså just nu, jag kan ju prata om det som vad som helst. Men, och under tiden som jag jobbade, för det var ju över 10 år alltså, som jag jobbade på klubbar, inte bara i Sverige utan överallt egentligen, i Vegas, i Los Angeles. Men under de åren så kände jag aldrig att jag gick igenom något traumatiskt, utan det var ju mer att om någon frågar, ja men det är jättebra, jag tjänar bra, och även om jag inte tjänar bra, för de senaste åren så var det verkligen inte alls så.
Men vad kunde du tjäna då? Alltså, om vi pratar om din månadslön.
Vad är en bra månad och vad var det när det var en dålig månad?
Ja, en månad var väldigt svårt. Och det var mer så här, per kväll. Alltså, en kväll kan du gå minus och en annan kan du gå plus jättemycket. Så att det gick liksom inte att veta.
Men du levde på det i 10 år kan man säga. Du behövde inte ha någon annan inkomst.
Ja, alltså jag hade lite från musiken, men väldigt lite jämfört med vad jag la på musiken. Så varenda, från allt jag tjänade, så var det okej, mat och hyra, resten går till musikkarriären. Det var liksom oavkortat. Okej, video, omslag, nya mix och master, sådana saker.
Just det. Du liksom, vad ska jag säga, försörjde din karriär, eller vad ska jag säga. Du höll karriären igång tack vare att du kunde ha det där som någon slags extra knäck då, eller hur man nu ska kalla det för.
Ja, exakt. Och jag tänkte hela tiden så också, så ja, men om jag bara kan tjäna $100 till, ja, då har jag råd till en ny låt eller liksom, ja, sådana saker. Så att det var mycket. Ja, det var bara.
Men när kom du till att nu är det klart? Nu bryter jag med det här livet, så att säga. För du, vi ska ju prata om det också. Du är ju högaktuell med musiken. Mm. Det har ju bestått. Men när kände du att du är klar med den där typen av liv liksom?
Mm. Jag slutade 2018. Och det var för att jag kände att jag försökte komma ur det. För jag insåg ju någonstans att det här har ju blivit ett beroende för mig. Alltså också att man känner sig mer hemma i den destruktiva miljön. Och det här att man hela tiden, alltså för jag någonstans har jag också strypt min egen karriär väldigt mycket på grund av att man är nära och sen så bara, nej, fast jag förtjänar inte riktigt att komma. Alltså du vet det här, den här ständiga självhatet som drar tillbaka sen till att, men det är här du förtjänar att vara, inte där uppe som de andra typ. Men jag insåg också att det här beroendet, det enda sättet jag kan, och skulden och skammen som man går runt med som äter upp en. Jag var tvungen att bli av med den på något sätt. Så jag bestämde mig för att berätta för min familj. Och det var det liksom, för mig var det så här, får min familj veta det här, då tar jag livet av mig. Hela tiden var det min tanke, för att jag skämde så mycket.
Det var typ ingen som visste om det, kan man säga.
Nej. Några få nära vänner liksom. Sen, och sen tjejerna på klubbarna såklart.
Ja, men, precis.
Ja.
Och hur blev det då? Att berätta och liksom, vad möttes du av? För det är otroligt generöst att du sitter här och berättar om detta. Vi får ju lära oss massor och många som kan hämta saker från din historia. Ja. Liksom. Men hur var det där? Okej, familjen, nu behöver vi prata här liksom.
Alltså för mig hjälpte jättemycket faktiskt. För att just att den här skamkänslorna, de är så livsfarliga tror jag också. För att det var som att när jag väl hade berättat för dem, så vill jag inte gå tillbaka. För att då är det som att, eftersom att de accepterade mig ändå. Kanske inte det jag hade gjort. Men ändå att de säger, ja men det är okej. Okay. Vi är fortfarande familj. Jag hade ju trott det värsta. Att ja, men nu kommer vi aldrig ha kontakt mer. Och några få människor i ens liv tog ju avstånd ett tag. Men nu är allting okej okay och så. Men jag kände någonstans att men hellre är jag hatad för den jag är. Än älskad för någon jag inte är. Liksom, jag måste vara äkta.
Och få släppa skammen på något sätt.
Ja,
också.
Precis. Och jag tror att jag hoppas att det kan finnas mer öppenhet, eller vad man ska säga, av människor generellt sett. Även liksom gäster som kommer till sådana ställen, de behöver också hjälp att prata och kunna få, alltså, sen är det ju blandat, men jag menar, nu pratar jag mer om de som gör de värsta övergreppen till exempel. Där finns det ju också. Det är väldigt mycket skam som orsakar att saker och ting blir värre, tror jag.
Mm, ja, verkligen.
Så. Men vad är din, när du hör människor prata om och säga så här, vadå, det är väl bara, det är bara dans och det, jag kan väl gå och kolla, de är fria att gå när de vill och grejer så här. Är du i upplevelsen ändå så här, sända signalen att nej, men det här är inga schyssta grejer, gå på cirkus eller på konsert, men att gå på liksom strippshow är ingen bra, alltså det är inte människor som man fri företagsamhet, utan det är någonting annat? Eller är det som att det är väl som vad som helst? Liksom?
Nej, alltså, jag tycker inte att, jag tänker att folk kommer alltid vara intresserade av att se, alltså jag menar, tittar man på konsten, alltså jag tyckte det var jätteunderbart att se kvinnor dansa sådär, alltså för mig var det så här: wow, vilken konst. Men så länge det finns säkerhet och så att alla liksom, och det är det som kan vara lite svårt då, om ifall det är till exempel maffia bakom de som äger, eller alltså att man inte har någon koll, då blir det väldigt farligt tror jag. Men att förbjuda jag har svårt att uttala mig om det här, men
det låter ju inte på dig ändå som att, ja, men som du säger själv, du tyckte att det var konst och att det inte behövde vara så, trots att du har varit med om så mycket liksom, så känns det som att du inte, vad ska vi säga, förkastar det helt och hållet liksom.
Nej, absolut inte. Alltså jag absolut inte varken dömer eller liksom, jag har själv varit där och jag älskade att dansa. Alltså just liksom, konsten är att försvinna in i dansen och vara på scen, liksom pole dance, alltså bara en sån grej. Men sen att...
Vad känner du inför kunderna då?
Ja, alltså man lär sig stänga av väldigt mycket. Det är ju väldigt olika också. Det är ju inte så att det är en typ av person som kommer till de ställen. För många tänker, ja, de här männen som bara är... Alltså, det är ju så olika. Vissa kommer ju dit och är jättesnälla och bara vill ha någon att prata med. Alltså, det är verkligen alla typer av människor som kommer till ett sånt ställe. Alltså, lika som med tjejerna. Alla är där av olika anledningar. Alla är där och har olika upplevelser. Så vissa var ju läkarstudenter och andra hade liksom rika föräldrar och bara ville ha spänning. Och andra som faktiskt var drogmissbrukare. Alltså så det var så olika. Mm.
Men det här, och det här kan man ju läsa. Du har ju släppt en bok om det här. Vi ska säga det också som om man vill köpa. Så vad heter boken nu?
Den heter Den mörka scenen.
Den mörka scenen. Mm. Och finns det böcker finns?
Ja, hoppas jag. Ja.
Men hur ser ditt liv ut idag? Du bor i Stockholm.
Ja.
Och jobbar med musik bara, eller hur ser det ut nu?
Ja, musik och, vad ska man säga, jag klipper lite filmgrejer och sånt. Extra knäckar.
Mm. Ja. Fortfarande parallell liksom, inkomster.
Ja. Ja, men man måste nästan göra det faktiskt, tror jag. Ja. Just, eller i alla fall jag behöver göra det.
Ja.
Men du kommer vara kvar i Sverige nu, eller får man, det beror helt
kommer
på
det bli ny New York tunnelbanerunda?
Ja, det kan, jag vet inte. I mean, just nu trivs jag väldigt bra i Sverige. Jag kom ju hit precis innan pandemin, för att jag skulle egentligen inte flytta tillbaka till Sverige, men mitt hem i New York brann ner 2 veckor innan pandemin. Och sen blev jag bara kvar här. Mm-hmm. Men det är jag ganska tacksam över.
Men, och nu finns det musik som du släppte bara för några veckor sedan.
Skiva får man inte säga längre, va? Eller vad säger man?
Skiva säger
man. Jag vet inte, album eller vad heter det?
Ja, album.
Ja.
Berätta om det.
Ja, det heter Svart på vitt. Och ja, ni kanske ser en del varför.
Ja, du är extremt svart och vitt. Ja.
Så här, ja, handlar mycket om svart och vitt tänk och psykisk ohälsa och sånt. Men också att kunna driva lite om, alltså, om sig själv och inte ta på så stort allvar. Typ. För jag tar inte med på så stort allvar, om man säger så. Ja.
Ja. Men hur har det gått då? Har du liksom... Har gensvaret varit bra med musiken?
Ja, jag tycker. Det känns som att det har varit bra gensvar och så.
Mm. Någon turné? Ska du ut och åka någonstans om man vill se dig?
Ja, inte så mycket. Alltså, lite gigs här och var, men ja, hoppas mer.
Mm. Ja, det är klart.
Vad händer här nästa? Är det något nytt spännande projekt på gång? Eller vad kommer vi se nästa gång vi ser dig? Vad ser vi dig då?
Jag håller på med projekt, jag kan inte säga än.
Ja, det
kan
jag.
Ja, och sen mycket musik framöver. För att se hur länge man kan få fortsätta att släppa musik. Men musik kommer jag ju alltid göra tills jag dör.
Men du, precis när jag sa så här, känner du egentligen från Mello? Du bara, nej, vänta nu. Jag men jag kan inte låta bli. Jag tyckte du gjorde jättebra från dig, för du var ju med i Melodifestivalen. Men du ville inte riktigt prata om det.
Alltså, det var faktiskt, ja, nej. Det var nog den enda gången jag verkligen ångrar att jag gjort, alltså inte Melodifestivalen i sig. Det är jag älskar att titta på Mello, men den låten blev ju inte riktigt, ja.
Nej, du är inte nöjd med själva låten.
Nej.
Men om du hade fått en ny chans, hade du gjort det igen?
Jag tror inte det. Om inte jag hade känt att det här är 100% från hjärtat. Alltså.
Mm. För man når ju, du når ju ut väldigt mycket i ensam.
Ja, men jag tycker det är jättekul att kolla på Mello. Ja. Så det är fantastiskt bra musik och underhållning.
Ja, vad kul. Men ekonomiskt sett nu då? Har du landat där nu? Och liksom,
kan du leva på musiken? Eller nästan?
Ja, inte musik. Alltså, det är ju att man får göra strögrejer med filmmusik och dubba tecknade serier, sådana saker.
Ja, du dubbar mycket tecknade serier. Du har sett hur funkar det?
Det är jätteroligt. Ja.
Är det något man går in och gör en dag och så liksom lägger man 2 säsonger, eller är det ett stadigt gig att du har liksom vissa röster du alltid gör, eller hur funkar?
Nej.
För det har du gjort ganska länge, va? Eller?
Ja, fast det är väldigt ostadigt faktiskt. Ja. Det, ibland kan det vara 1 timme på en månad och sen är det liksom, det är jätteostadigt. Alltså jag kan säga som musik, det är ju alltid ostadigt, känns det som. Och sen med pandemin som kom och sådana, man vet aldrig liksom hur det ska gå med något. Men på något sätt så har jag hankat mig fram, jag vet inte. Sen när man får kanske ett gig med bättre betalt, så får man ju försöka att verkligen husolera och så här. Okej, nu får jag spara det här till, alltså, men jag är väldigt, vad ska man säga, sparsam på rätt saker, tror jag. Alltså, gör matlådor, fryser in, jag lever enkelt, dricker inte, sparar mycket på det. Det är lite sådär, man får göra, så här, vad är viktigast för mig? För mig är viktigast att släppa musik. Mm. Resten struntar jag i egentligen.
Ja, vad roligt. Ja. Så. Vad kul att du har sånt driv för musiken.
Ja, som du säger,
det är otroligt också med allting som du gått igenom, att du ändå fortfarande drivs så väldigt mycket av musiken.
Oh.
Och kul att du kan klippa extra också då, sådär.
Det brukar jag inte säga till folk, men det är
nej, men det säger
jag måste vara ärlig, en ekonomipodd så inte.
Ja, det var bra.
Vad kul. Ja, men jättestort tack för att du ville komma till.
Ja, men tack själva.
Och vill man nu läsa boken, säger vi det ändå, den hette, eller heter?
Den mörka scenen.
Och vill man bara smyglyssna lite på, då går man in och lyssnar på senaste albumet som heter
Svart på vitt.
Svart på vitt.
Man
kan
inte smyglyssna, man kan bara lyssna.
Ja, man kan lyssna på riktigt.
den
är ute, det är ingen hemlighet.
Nej, det är ingen hemlighet. Nej.
Ja, men härligt.
Toppen. Tack så jättemycket.
Tack själva.
Tack.
Podplay.